Och så går det ungefär 130 miljarder nervceller som arbetar med impulser både in och ut ifrån vår hjärna. För att förmedla intrycken. Ja, vem som har suttit och räknat fram det vet jag inte. Men jag har studerat så pass mycket om hjärnans funktion så att den siffran har jag. Bibeln talar inte så mycket om hjärnans funktion, men det talar om hjärtat. Och när Bibeln talar om hjärta så inbegriper det de här funktionerna också. Förstånd, känslor och vilja. Är några begrepp som är införlivade med uttrycket hjärta ifrån Bibeln. Och nu ska jag läsa några verser ifrån Efesierbrevet 1 och 18 där det står så här. Jag ber att era hjärtan ska upplysas så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga. Och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror. Därför att hans väldiga kraft är verksam. Med denna kraft verkade han i Kristus när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen över alla första väldigheter, makter och herravälden. Ja, över alla namn som kan nämnas. Inte bara denna tidsåldern utan också den kommande. Allt lade han under hans fötter och honom som är huvud över allting gav han åt församlingen som är hans kropp, fullheten av honom som uppfyller allt i alla. Tack för ni började med alla körerna, men ni började med en kör som jag tror att den helige ande inspirerade till. För jag skulle vilja fokusera något om Jesus som församlingens huvud. Och använd gärna ordet hjärna också, men det är det gudomliga hjärnan som är verksamhet. Jesus, han är församlingens huvud med alla hjärnans funktioner fullkomligt. Vi har vår hjärna, vi har vår funktion, men ibland kan det bli skador. Och vi kanske inte kan använda vår hjärna. Man säger så här att vi använder vår hjärna till 10% ungefär. Och resten då? Ja, Herren han använder sin hjärna till 100% och mer ändå. När Gud skapade människan så skapade han oss till sin avbild, står det första Moseboken. Vi är lika honom. Och jag tror att det mycket handlar om den inre människan. Det är evighetsvarelser säger vi att vi är. Och möjligheten att kommunicera med den himmelska världen och med varandra också naturligtvis. Hebreerbrevets författare säger så här. Låt oss ha blicken fäst på Jesus, trons upphovsman. Och det är det. Och han som kan ge oss styrförmåga i livet. Det är han som ger oss initiativen. Det är han som vill inspirera oss i församlingen också idag. Låt mig bara nämna lite kort om vilka förmågor Jesus har. Det kan vi inte uttömma på några minuter. Men något vill jag bara stryka under. Han ser. Lika väl som vi har en synförmåga så har också Jesus Kristus syn och han ser ganska bra egentligen. Vi kan behöva hjälpmedel med glasögon och annat och linser men han är helt perfekt när det gäller hans syn. Det berättas och du kan läsa om det här i första Moseboken. Jag ska kort berätta den händelsen. Det handlar om Hagar. Det är hon som var tjänsteflicka hos Abraham och Sara i. Ni vet att Sara fick inga barn och det resulterade i att Sarai gav Abraham sin tjänsteflicka till en extra hustru och hon blev havande. Och så uppstår en fnurra på tråden mellan Hagar och Sarai. Hon flyr ifrån hemmet, ger sig ut i öknen med sitt lilla barn. Och hon kommer fram till en vattenkälla och där liksom stannar hon upp. Hon behöver naturligtvis vatten att dricka. Och det berättas om att hon lägger barnet en bit ifrån sig. Där, i den ögonblicket utav vånda och kamp och svårigheter och på flykt, så upplever hon hur Gud ser henne. Hon uttrycker också, som ett svar på att Gud ser och talar till henne, så säger hon så här: du är den Gud som ser mig. Och den här vattenkällan, den har blivit kallad efteråt sedan: du levande brunn som ser mig. För hon upplevde att Gud fanns där och såg hennes belägenhet. Han ser. När Jesus såg folkskarna, kan vi läsa om i Matteus evangeliet, så förbarmar han sig över dem. För de var härjade och hjälplösa som får utan herde. Han såg inte bara det yttre, utan han såg också till det inre. Det var så när han kallade en del av sina lärjungar också. Så såg han inte bara de yttre förmågorna, utan han såg in i människan. Det finns ett uttryck i samband med Petrus upplevelse, hur Jesus såg in i honom, såg förutsättningarna och gav honom också förutsättningar för att kunna vara en lärjunge och tjäna Herren. Han ser. Herren ser djupare in i en människas situation än bara det yttre. Och det fantastiska med Jesu syn och den förmågan, det är att han ser med sanningens öga och med nådens öga. Sanning utan nåd, det kan bli kallt och dömande. Ibland säger vi så här: jag ska tala sanning med dig. Och det kan ibland vara förödande om inte nåden finns med. Nåd utan sanning, den blir menlös, utslätande. Men Jesus, han ser både med sanningens öga och med nådens öga. Samtidigt som man kanske ser med sanningens öga och vi upplever vår nakenhet och vår ömklighet, så är han genast där med nådens utsträckta arm och så lyfter han oss samtidigt. Hans ögon överfar hela jorden, läser vi, för att se om det är någon som vänder sig till honom och söker honom. Kom ihåg att när Jesus ser på dig och på oss som församling, så gör han det med sanningens öga och med nådens öga. Han är inte ute för att döma, han är ute för att ge nåd och barmhärtighet i rätt tid. Det andra jag bara vill nämna, det är att han har känslor. Det läser vi i samma sammanhang som när han ser folkskarorna och ser hur ömkansvärda de var. Så står det att han förbarmade sig. Ska man läsa grundtexten, så handlar det om hela hans inre blir berört. Det var inte bara medlidande, sympati eller någon slags, han blev berörd och tyckte synd om de här människorna som han såg. Han blev berörd på djupet utav sitt liv. Han har empati. Och inte bara sympati. Empati, det handlar om att känna med någon. Att ha sympati, det är att stå vid sidan om och tycka synd om någon. Men empati, det är att försöka gå in i en annan människas situation för att dela känslan upplevelsen av både glädje och sorg naturligtvis. Bibeln, den är inte främmande för några känslor av något slag. Det finns både känsla av glädje, upprymdhet, hänförelse, men det finns också naturligtvis av sorg, av lidande och svårigheter och rädsla och fruktan. Men känslan, den är viktig i vår relation med Jesus. Och känslan är också viktig i församlingen. Vi är hans kropp. Och att få känna, att få uppleva att vi inte är kallhamrade människor, utan vi är varmhjärtade människor med känsla. Det är av stor betydelse. När den helige ande beskrivs i Johannes evangeliet som strömmar av levande vatten som flyter fram. Vad kan det stå för? Ja, det står för känsla. Frid och ett känsloutflöde. Det var glädje där det strömmar av levande vatten. Det hade varit dött is, ja, då hade det kanske varit kallt och ruggigt, men det var det strömmar av levande vatten, och det handlar om känsla, det handlar om frid, det handlar om liv och hänförelse. Det tredje jag skulle vilja säga om Jesus som församlingens huvud, det är att han har vilja. Det är inte bara frågan om ett medlidande och att han tycker synd om, som jag sa, utan läser man Matteus evangeliet och förstår, och framförallt i 9 kapitlet, så förstår man att när Jesus såg så berördes han. Och det resulterade i att han handlade. Det fanns en vilja hos Jesus som blev berörd. Och så gick han till handling. Och så uppmanade han lärjungarna som var med honom där att de skulle be skördens herre. En handling. Och resultatet, ja, det vet vi. Jesus, han säger så här, att jag vill att där jag är, där ska också det som du har gett mig vara med mig. Jag vill. Det var inte alls frågan om att han svävade på målet, utan hans vilja, den är stark, den är övertygande. Jag vill att alla de som tror och bekänner mitt namn, de ska vara med mig i evighetens rike. Det är det det handlar om. I ett annat sammanhang så säger han att min vilja, det är att göra hans vilja, alltså Guds vilja som har sänt mig. Det var inte bara kanske, utan det var så tydligt. Han har ett vilja. Han är vårt huvud. Han är vår hjärna i församlingen. Och vi inspireras av honom. För att också vi vill och ska handla. Det fjärde jag skulle vilja säga om Jesus som församlingens huvud, det är att han har ett minne. Och minnet har vi också som människor förankrat i vår hjärna. Jesus som församlingens huvud, han har också ett minne. Och det står i Hebreerbrevet så här: Gud är inte orättvis så att han glömmer vad ni har gjort och vilken kärlek ni har visat hans namn. Genom att nu som tidigare tjäna det heliga. Vi kan glömma, vårt mänskliga hjärna räcker inte till. Men Gud och Herren, han glömmer inte något. Han kommer ihåg. Och ibland så behöver vi inte ens påminna honom. För det står faktiskt att innan vi ropar ska han svara. Han läser vårt hjärta som en uppslagen bok. Han minns. Vi kan bara påminna honom ibland bara för vår egen skull. Herre, kom ihåg mig, min situation, församlingens situation. Hans minne är alltid intakt. Min vilja är att göra hans vilja, Guds vilja, som har sänt mig. Och vi är sända som församling. Och därför är det viktigt att de här nervcellerna, de andliga nervcellerna från himmelens Gud och hans hjärnsystem får så att säga ge oss impulser så att också vi vill göra och att få tjäna Herren. Då kanske du blir rädd, då tänker jag, har han ett fullkomligt minne? Vad händer då med de överträdelser eller misstag och så vidare som vi själva gör? Vi kan ibland ha besvär med glömska. Och jag skulle vilja säga så här, att Gud har ett perfekt minne. Men Herren har också en fullkomlig glömska. Utifrån den aspekten. Han säger Jesaja 43:25. Det är jag, säger han, som för min egen skull stryker ut dina överträdelser. Dina synder kommer jag inte mer ihåg. Det är för min egen skull, säger han. Han stryker ut. Han använder inte en sån överstrykningspenna som vi kan använda ibland. Så kan man se texten bakom. Nej, när han talar om att han stryker ut, då betyder det att det existerar inte mer. Det är borttaget. Det finns inte någonstans som en himmelsk datorhjärna, så att säga. Något dataminne. Finns ingenting kvar. Utan de misslyckanden som du och jag kan vara med om ibland. Därför att hans rättfärdiggörelse, den är så fullkomlig. Satan, vår motståndare, han vill alltid mellanåt påminna oss om alla våra misstag och misslyckanden. Men vänder vi oss till Herren, när vi väl har fått del av hans förlåtelse, då säger han, jag vet inte vad du pratar om. Jag har glömt det. Jag har medvetet kastat det i glömskans hav. Den kungen har vi. Den Jesus har vi i församlingen. Han är församlingens huvud. Han är församlingens hjärna. Med all den fullkomliga hjärnverksamhet som bara kännetecknas av den himmelska dimensionen. Vår relation och vår personliga relation med huvudet, med Kristus. Låt mig bara citera Magnus Malm. Han skriver så här i en av sina böcker. Vi växer inte i relation till Gud genom att förstå honom eller bli mer jämspelta med honom. Inte heller genom att försöka dra in honom i den mänskliga livets motsägelser. Allt det där leder bara till att vi krymper vår gudsbild och därmed oss själva. Gud görs mer hanterlig och mindre levande. Men så fortsätter han. Vi växer och mognar i relationen till Gud genom att vårt hjärta vidgas för honom. När vårt hjärta, vårt förstånd, våra tankar, våra känslor och vår vilja, det öppnar upp för himmelens Gud, för Jesus Kristus, vår kung. Då händer någonting i våra liv. Vi upptäcker, säger han, att han hela tiden är större än vi trodde. Inte mindre. Och därmed växer vi också själva som människor. Människan blir inte större för att Gud blir mindre. Vi växer tillsammans eller krymper tillsammans. Så långt Magnus Malm. Jesus är församlingens huvud och församlingen är hans kropp. Det står i Hebreerbrevet så här, men Kristus är betrodd som son att råda över Guds hus. Och hans hus är vi. När vi håller fast vid vår frimodighet och ära i hoppet. Kristus är betrodd som son över Guds hus. Och förstår man Hebreerbrevets författare, så handlar det också om att han är införlivad i våra liv. Vi är Guds hus och där är Kristus. Han bor i våra hjärtan genom tron på honom. Låt mig gå tillbaka till texten i vers 20, eller sista delen i vers 20, där det står så här: att när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen, över alla furstar och väldigheter, makter och herradömen, ja, över alla namn som kan nämnas, inte bara denna tidsålder utan också i den kommande. Och allt lade han under hans fötter. Paulus, han målar bilden av församlingen i det här sammanhanget. Församlingen, den har sitt ursprung och sin förankring i himlen. Gud har satt Kristus på sin högra sida. Där sitter han och så manar han gott för oss. Och jag tänker på det ibland. Vad stort det är. Där sitter han på Guds högra sida. Och när han ser att Ronny Strömgren har en dålig dag, eller har det jobbigt på något sätt, eller någon annan av oss, ibland så funderar vi på hur kan Jesus räcka till för alla människor. Men kom ihåg, rent mänskligt sett så finns det mer än 130 miljarder nervtrådar som går i den mänskliga kroppen. Hur mycket mer resurser finns det då i den andliga världen? Och när jag eller du har det jobbigt så sitter han där. Eller församlingen går igenom en liten kämpig period. Då sitter han där och så manar han gott. Så ber han för församlingen. Så ber han för dig personligen. Det är det stort. Han finns där och har relation både med Gud och med oss. Och han har makt över furstar och väldigheter. Församlingen, det är inte bara en jordisk företeelse. Vi är en ekonomisk förening, ja det är sant, men vi är mycket, mycket mer. Församlingen är förankrad i det eviga riket. Himlen, det är inte bara en abstrakt idévärld. Utan det är något konkret, det är något påtagligt. Himlen, den är fylld av en stor hop av himmelsk härskara. Det är himlen som Gabriel står inför Gud. Det var ju så när den första martyren skulle träda in i himlens rike. Då stod de och välkomnade honom. Kan läsa om det i Apostlagärningarna 6. Och det är också i himlen där de små barnens änglar alltid ser min himmelske faders vilja, står det. De finns där i den eviga världen i Guds himmel enligt Jesus. Och från denna himmel så styr och leder Jesus genom den heliga ande oss idag som församling. Han är församlingens huvud. Han är dess herre och ledare. Och då är det viktigt att vi lyssnar och att vi uppmärksammar på vad är det för något, för vilka impulser är det som Jesus ger oss in i vårt sammanhang. Att våga tro att det är han som talar. Församlingen, det är inte vilken förening som helst. Det finns sammanslutningar i vårt land som har Sveriges kung som beskyddare. Men församlingen har en helt annan beskyddare. Det är konungarnas konung och herrarnas herre. Ingen annan. Konungarnas konung och herrarnas herre, det är Jesus själv. Han är församlingens beskyddare. Och vi får vara en kropp, vi får vara lemmar i denna förening, denna gudomliga förening, denna gudomliga församling. Därför att vi är förenade med Jesus genom försoningen på Golgata kors. En djup förening, inte bara tankevärlden utan i verkligheten. Vi har del utav hans eget liv. Och en kristen människa lever inte enligt direktiv och instruktioner utifrån. Utan han lever som en lem i kroppen, i den gudomliga kroppen. Som inom sig har ett nät av nerver, om jag får återanvända uttrycket nervceller. Och därför så fungerar vi genom gudomliga impulser och påverkan ifrån Jesus Kristus som är församlingens huvud. Församlingens uppdrag idag. Ja, vi står i en stor uppgift att dela med oss utav erfarenheter som vi har i vår gemenskap med Jesus Kristus. Vi har ett uppdrag att förmedla hälsningar ifrån huvudet, ifrån Jesus Kristus till den värld som vi lever i. Jesus, han säger så här i Matteus 25, slutet av hans verksamhet: allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig. Församlingens arbete, både bland barn, unga, nysvenskar, gubbdagis, ja allt. Vi kan räkna upp all verksamhet. Det är vårt sätt att dela med oss utav vår tro och övertygelse. Vi är helt övertygade om att Gud vill att Herren Jesus Kristus, han som är hjärnan bakom allt, han vill att vi ska tjäna honom på många olika områden. Och han kommer också att ge välsignelser. Och jag är övertygad om att vi kommer att få uppleva det här året som ligger framför, att Gud på ett ännu mer påtagligt sätt vill välsigna sin församling. Är det inte så att om en lem lider, rent mänskligt sett, för ett tag sedan så fick jag problem med en tand och jag var tvungen att få en ny krona. Det var inte tanden som talade om att det är dags att ringa tandläkaren, det kan man tro. Men det var det inte. Smärtan gick upp i mitt huvud, i det smärtcenter som vi alla har. Och det var den som sa mig: du kan inte gå omkring med den smärtan, du måste ringa. Och jag gjorde så. Jag tror att vårt handlande, vårt arbete, det inspireras genom att Kristus själv ger oss impulser, ger oss direktiv, initiativ, och vi får tjäna honom och göra det med glädje. Låt mig bara citera alldeles i sist. Det var en artikel i tidningen Dagen som kom fredagen den 5 januari. Det är pastorsdagar uppe i Stockholm och det var en intervju med Daniel Alm och så säger han så här: vi behöver en riskbenägen och varm pingströrelse. Och riskbenägen, artikeln utvecklar lite mer, det är inte bara frågan om att chansa. Att nu tar vi en lott så får vi se om vi vinner på den eller inte. Nej, riskbenägena, det menar Daniel Alm, det handlar om att i tro och övertygelse ta steg på trons väg. Våga ta initiativ för att tjäna Herren, för att hans namn ska bli proklamerat. Och han säger också i artikeln att gå den vägen, det kan handla om att ta nya missionärer. Det kan handla om att bryta så att säga en ny mark, att starta nytt arbete någonstans. Det handlar om att våga gå. Ordet chans finns inte med, men tro finns med. Tro på Gud och tro på vår himmelske Kristus Jesus som är församlingens huvud och hjärna. Han ger oss impulser, då ska vi våga gå. Och en varm pingströrelse, ja det blir varmt. När hjärnan bakom allt, full av kärlek, full av omsorg, får ge impulser, då blir det varmt, då blir det gott, då blir det skönt att få mötas. Målet. Jag ska bara avsluta med någon vers från Uppenbarelseboken 19. Och jag hörde liksom rösten från en stor skara, lik bruset av stora vatten och dånet av kraftig åska, och de sa: halleluja! Herren vår Gud, den allsmäktige, har blivit konung. Låt oss vara glada och jubla och ge honom äran. Ty lammets bröllop har kommit och hans brud har gjort sig redo. Åt henne har givits att klä sig i skinande rent linnetyg. Linnetyget är det heligas rättfärdighet. Och ängeln sa till mig: skriv, saliga är de som är bjudna till lammets bröllopsmåltid. Och han tillade: dessa ord är sanna. Det är målet för församlingen, att få mötas där och få sjunga halleluja, för det betyder lova Herren. Tänk, den dagen ska bli fantastisk när vi har fått tjäna Herren som hans kropp här på jorden. Och vi ska gå in i det eviga riket och prisa honom och sjunga av hjärtans lust. Då är vi framme. Herre, jag tackar dig för din nåd emot oss. Jag tackar dig, Herre, att du är huvudet för församlingen. Jag tackar dig att du är levande och du är det idag i våra liv och i denna församling. Herre, jag prisar dig för den helige Ande som uppmuntrar, som vägleder, som ger kraft och frimodighet att gå vidare och få tjäna dig och göra det med glädje och hänförelse. I Jesu namn. Amen.
Vi ska fortsätta med att sjunga halleluja tillsammans, en unison sång 600.